Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Flink Rotebladets handbollspodd med mig Robin Nilsson och Johan Flink. Vi sitter här nu som på den gamla goda tiden. Jag kände att det var länge sedan vi spelade in lite så här nattmangling, men nu sitter vi här. Och vad gör du, Flink?
Jag sitter och lyssnar på dig just nu och som vanligt gör jag noga med att sätta in oss när i tiden vi är. Du sa att det var nattmangling, det är det, och det är kring midnatt. Men redan onsdag kväll, det kan ju vara bra att veta när det här släpps på fredag. Nej, jag är hemma i mitt hus. Jag sitter faktiskt inte på den vanliga stället, jag sitter inte på mitt kontor, utan jag sitter i ett av sovrummen vi har.
I palatset, ett av sovrummen, det låter något.
Ja, det lät mycket mer än vad det är. Vi har ett litet hus. Men vi har tre sovrum.
Ja.
Alltså, ja. Tre. Ja, det heter väl sovrum. Ja.
Ett par gästrum och ett bibliotek.
Nej. Nej. Det här är ett av jag är i gästrummet nu, kan man kalla det då.
Vi har en sponsor i podden, Flink. Kagans Plus, du känner ju Kagan lite. Du har ju rest med honom på nära håll, betydligt närmare än vad jag har gjort med honom.
Ja, det var ju i förra säsongen, ja. Åkte vi ju till Göteborg, CVH-matchen. Jag gjorde så här bakom kulisserna. Mm. Så att jag, precis som många andra, så kändes som, jag ska inte säga, de hade sina fasta platser, men det var några av dem som drogs fram till Kagan och sitta med där framme. Ola Lingen satt ju alltid där. Och övriga ledare och så. Men det är spelare som kommer att sätta sig i det där. Ja, det är väl sånt där litet nedfällbart säte precis bredvid honom.
Guideplatsen där de sitter, ja. På charter.
Precis. Och det är gött att sitta där lite med Kagan. Han är ju han är rolig.
Vilka spelare var det som letade sig fram där?
Ja, men visst var det väl Leo Larsson, va? Bland annat. Kan det vara någon så här lite som ville snacka hästar? Oj, ja, tiden flyger iväg. Jag kan faktiskt inte säga.
Jag gissar att Mario Lippe var satt en del där framme när han spelade i Kristianstad.
Ja, men det var ju innan jag...
Mm. I vilket fall så Kagans Buss, Roger Börjesson heter han ju, spelade i IFK tidigare. Visste du att han heter det, Flink? Eller du har alltid... Han har gått om namnet Kagan för dig.
Ja, det har han ju alltid. Jag har ju spelat mycket mot honom. Jag tror att vi är lika gamla. På ett ungefär i alla fall. När han spelar Knislinge och jag i Bjärnor så möttes vi mycket.
Vad trevligt. Kagans Buss kan man ju då åka till om man vill titta på handbolls-EM i januari. Förslagsvis till, han har några resor både till Malmö och Stockholm. Jag hade ju förordat att man skulle åka till Malmö då eftersom vi ska möta Danmark där, vi som är Sverige. Och vi ligger lite risigt till ju, publikmatchen där.
Mm.
Så... ska ni åka till Malmö så gör gärna det med Kagans Buss. Eller kan ni åka till Stockholm också om ni vill. Finalhelgen där på Tele2. Surfa in på kagansbuss.se så kan ni hitta mer.
De har ju varit rätt så... vill gärna vara ut det här arrangörerna, EM-arrangörerna. Att de har släppt ett par, tre sådana pressmeddelande under 2019. Att danskarna köper alla biljetter.
Mm. Jag vet inte om jag hade varit... Ja, jag vet inte om jag hade varit så tydlig. Alltså det är ju, jag hade skämt som jag hade varit arrangör och skickat ut sådana pressmeddelanden. Inte för publikens del, att publiken är dåliga på att köpa biljetter, utan för att arrangörerna aktivt har gjort det här valet. Och då fattar man väl vart det skulle backa. När Danmark spelar alla sina matcher i Malmö, Sverige kommer dit liksom lite i mellanrundan när Danmark har spelat in sig. Det är väl klart att de kommer att köpa, det är likadant som när Sverige när Sverige spelar på bortaplan oavsett idrott, så har vi ju bättre publikstöd än på hemmaplan.
Ja, inte minst i fotboll. Men även i handboll, skulle vi ju säga.
Ja.
Danmark, eller i varje fall i VM i Danmark senast.
Mm. Ja, men lite så när det liksom avståndet tillåter.
Mm.
Landslaget, kommer vi in på det, har varit lite landslagsuppehåll då sen vi spelade in senast. Sverige spelade dubbelmöte mot Island. Jag var faktiskt i Karlskrona, inte i Kristianstad, men jag var i Karlskrona när de spelade där. Och vann. Frågan är då, vilka spelare är närmare ett EM efter de här? För det var ju de sista landskamperna innan truppen tas ut.
Mm.
Du har ju haft lite, gått igenom redan truppläget så, vilka som är nära och vilka som inte är nära, och jag tror inte att de här matcherna har förändrat Christian Anderssons tänk så direkt jättemycket. Simon Jeppsson, jag undrar om han kommer med alltså.
Nej, hur mycket, ja det är bara att erkänna, annars blir det ju konstigt här att jag inte såg en enda minut av de här landskamperna. Jag kan försöka se dem i efterhand kanske, men det har inte hunnit göra. Och ja, av olika anledningar. Men det får vi leva med. Det är kanske för dåligt när man är handbollsreporter. Men jag har inte sett någon av dem. Så. Vad fick han? Han fick inte spela så mycket.
I Karlskrona spelade han ju ett par minuter tror jag, när det var 6-5. När Sverige spelar 6-5 alltså. Mm. Då går han ju och väljer där. Men nej, jag pratade lite med folk efter där. Liksom, han behöver speltid i Flensborg och det får han inte riktigt så mycket, så jag undrar. Och vi vet ju Andersson, han har en fäbless för Filip Henningsson, kan använda honom lite bakåt, även om jag tycker han var rätt skakig bakåt faktiskt. Det lilla jag såg av den första matchen i Kristianstad, det var inte mycket, men han blev ju ordentligt uppsnurrad där av lagkamraten Tater Einarsson. Och det ska man väl kanske inte behöva bli.
Nej. Men du tror ändå det talar lite för Henningsson ändå, före Jeppsson.
Ja, jag tror faktiskt det.
Och där är ju, om inte jag missminner mig, så var det väl en av de stora frågetecknen så att säga. Eller,
ja, där är ju liksom en kamp på vänsternie. En kamp på, alltså vänsternie där med Simon Jeppsson och Henningsson. Och sen en kamp på mitt sex med en ska ju bort där minst, med Dari och Fredrik Pettersson och Andreas Nilsson och Jesper Nilsson. Missar jag någon? Det är de fyra, va?
Nej, det är de fyra.
Pettersson lär väl ryka där, han var visserligen bra i Karlskrona, riktigt bra, men jag tror inte att det spelar så stor roll här bara han är, för att Andersson kommer nog köra på dem, hans favoriter.
Ja, Jesper Nilsson var inte med här, va? För att... Nej. Ska vi bli pappa, tror jag.
Mm. Och lite samma på högersex där. Pettersson, Daniel Pettersson var ju jättebra i den första matchen. Krins var rätt så bra i den andra. Lite samma läge. Jag tror inte det spelar så stor roll hur bra Krins är eller hur bra han är i Kristianstad nu här under hösten. För kommer Zachrisson, hinner han tillbaka så är ju han med. Och Daniel Pettersson är ju med före Krins.
Ja, precis. Daniel Pettersson är väl Ekbergs ersättare, så att säga. Ja. Så han är ju nummer ett just nu. Och, nej, men det är precis som du säger. Därför att Zachrisson är ju... Vi ska inte glömma Zachrissons försvarsspel och Zachrissons möjlighet att spela högernia också.
Nej, precis.
Då brukar vi alltid få vår beskärda del av skador på högernia. Det är ju...
Och Linus Persson kommer inte vara med i EM-trupp.
Nej, även om jag hörde det här på kusinerna i avkast där, så berättade på Joll att han var väl kandidat till månadens spelare i franska ligan, Persson.
Ja.
Det smäller ju rätt så högt då, det får man lov att säga. Men det smäller nu inte så högt så att han tar sig in i EM-truppen.
Nej, det är samma där. Det kvittar hur bra han är, för att han kommer inte vara med i EM då.
Och vi har väl lite samma läge med Vanne, om han skulle komma tillbaka. Så går han väl förmodligen för att tällas, men jag tycker ju nog att det är tydligt att Zachrisson definitivt går in i om han blir spelklar.
Ja.
Vad säger du om, för du pratade lite med Andersson där, va? Jag läste där det du hade skrivit, det var väl du, om att han var lite mystisk där, hur många han skulle ta ut eller vad var det han...
Alltså, ja, det blir kanske lite sån, blir kanske lite tråkig. Nej, men de jag tror att de kommer ta ut en EM-trupp. Men sen, det tror jag de kommer göra, de här 16. Men sen kan det då bli en hel drös med reserver som är med i EM-truppen, men som man inte skriver in. Beroende på hur det går på för typ om Zachrisson är kanske lite på gång så tar de in lite någon högersexa till. Jag gissar kanske att Krins kommer att få vara med i truppen men inte bli inskriven. Att de typ kör med Daniel Pettersson och så håller de en plats till Zachrisson.
Ja, jag håller en plats öppen.
Ja, precis. Ja. Ja, var lite
men det är ju på hemmaplan och du behöver inte skriva in något om det till och med samma dag som premiären. Som du ska ha dina... Ja, du behöver ju direkt att skriva in 15 spelare. Men och sen har du dina byten också.
Mm. Nej, han har nog lite att fundera på där. Det är ju på de positionerna vi har pratat om där. Det är liksom mycket som spelar in med lite skadeläge och så här. Så att,
men just... Men vi får dem, säger vi att Zachrisson, varken Zachrisson eller Vande skulle vara aktuell. Då tror jag nog att vi har truppen på 16 man. Va? Då är det väl Tulin som faller från Pettersson på mitt sex. Och kanske då Jeppsson. Mm. Men om vi skulle tippa en så går den att tippa nu. Jag menar, det är ju helt omöjligt att veta om Vanne och Zachrisson. Ja, helt omöjligt. Mycket talar för att de inte ska komma tillbaka. Normalt sett så borde de inte hinna och komma i en form i varje fall. Men det är ju mycket möjligt att dörra.
Jag fick ändå, jag tolkade de här, både Andersson och pratade lite med Vanne och så det verkar ändå som att Zachrisson kanske... Om han bara kommer igång och gör en bra rehab-månad här nu i november så lät det nästan lite som att han skulle hinna tillbaka.
Mm. Ja, man får väl slå säkert sådana signaler helt enkelt.
Ja. Det om landslaget, Flink, handbollsligan. Nu gjorde ju handbollsligan då premiär igen efter detta uppehåll. Kristianstad-Hallby har jag precis sett då här när jag kom hem. Pratade lite med nya rutiner. Det är inga presskonferenser längre. Så man får stå och vänta lite innan spelarna ska jogga ner helst. Och Vanja ska bli intervjuad på innerplan. Och det är mycket sådana saker man ska ta hänsyn till. Mm. Men sen hade jag pratat med dem jag skulle. Så Jesper Östlund tränar ju Hallby.
Mm.
Lite kul, så han satt där på tränarbänken helt själv och tittade i sin telefon. Och så reste han sig upp när jag kom och hälsade. Och så sa han direkt: du skrev att vi släppte in 3 mål i 7-6-spelet. Det gjorde vi inte. De har liksom gå igenom liksom flödet där direkt efter matchen.
Var det Twitter eller?
Mm.
Jaha. Oj.
Så jag får pudla där. Ett av de målen de släppte in var Tölje när... De spelade 5-6 och hade tagit ut målvakten. Så därifrån kommer jag. Kristianstad vann ju övertygande. Eller de vann. Ja, siffrorna var ju övertygande. Och allt är fred och fröjd. Lite kontringsmål och så. Många skulle väl tro på nu har det vänt. Jag är väl inte riktigt såld än där. Hallby är ju inget topplag. Och sen skulle jag gissa på att de har gått igenom matchen igen. Så att 60% av målen kom i... någon form av kontringsspel. Anfallsspelet ser jag fortfarande inte sådär jättebra ut. Så att jag får vänta lite där med vändningen.
Ja, men det håller jag med om nog. Att man, det är ingen värdemätare Hallby på det viset.
Nej. Men du hade ju, och du såg ju den här, det som på förhand kanske skulle beskrivas som ett toppmöte då, Sävehof Skövde. Och du hade riktigt djupa analyser att komma med.
Nu är du orättvis mot mig. Den fanns på i bakgrunden när mycket annat skulle göras här i hemmet. Så att, jag har ingen större analys av det, mer än att jag noterade Jocke Larssons urringning. Jag kommer ihåg redan när han spelade i, eller redan nej, men när han var i Sävehof, att han hade väldigt stor är du med vad jag sa, urringning är du inte,
en stor tröjan sönderdagen.
Ja, inte sönder. Det bara liksom, känns som en väldigt uttänd. Jag försökte jämföra då med andra spelare. Jag tänkte, ja, det kanske är modellen då. Men det var likadant när han var i Sävehof. Och det var likadant nu i Skövde. Och var han spelat 2 matcher eller någonting.
Mm.
Och den är, eller har han extremt stort huvud. Så att när han ska dra den på så töjs den ut. Jag vet inte. Men jag upplever inte att han har så stort huvud. Men det kan ni kolla in. Det är ju liksom, man ser ju båda nyckelbenen och sådär.
Ja, det är jävla bra spaning. Det är som när man ska ta trä på tröjan på sonen här hemma. Det blir alltid krångligt för huvudet. Det är för stort för tröjan. Så då, till slut så blir tröjorna liksom helt...
Ja, men barn har ju extremt stora huvuden jämfört med kroppen.
Mm, men jag har aldrig noterat om Jocke Larsson skulle ha större huvud jämfört med kroppen.
Nej, jag låter det vara osagt. Men han har en generös urringning.
Det skulle kanske funnits. Man får ju sådana här medieguider inför varje säsong där det står telefonnummer, då är det man gillar främst till alla spelare. Och lite fakta står det. Det står längd och vikt och så. Det hade man ju gillat om det hade stått huvudstorlek. Och så någon hade de mäter så som de mäter barn. De tar sådana här måttband. Ja, det kanske bara applicerbart på Jocke Larsson, jag vet inte. Man kan inte stå nytta av.
Viktor Östlund har däremot, skulle jag vilja hävda, ett litet huvud.
Jaha.
Sätt i kroppen. Nej, inte Viktor Östlund. Nu blandar jag ihop honom. Filip Stenman menar jag. Lite samma generation av vänsternia. Så.
Ja, lite samma utseende också.
Ja, lite lätt att blanda ihop det. Det ska man inte göra. Men Filip Stenman har ett litet huvud.
Ja, det har han. Ja. Ludvig Hallbäck har ett stort huvud, känns det med som.
Ja, det har du rätt i.
Alltså, om man tittar på hans kropp så... Ja.
Hamnar vi kanske utanför det vi skulle prata om. Och som sagt, det blev inte den stora analysen, utan konstaterat att Sävehof vann 32-30 på bortaplan i en jämn match. Det känns ju som en toppmatch. Alltså det är ju mästarna mot fjolårets kanske stora överraskning, och kändes som, jag menar som sagt, Sävehof igen är mästare och Skövde etablerat topplag, känns det som nu. Och sen tittar man i tabellen så ligger de 7-8.
Och utskällda Kristianstad då ligger 5.
Ja.
Nej, men det är kanske att lite alla slår alla så här långt då, förutom Alingsås som vinner det mesta. Och Skövde åkte ju på en sån här underrättsförlust de också ju. Före landslagsuppehållet.
Ja, precis. Jag bara noterar här också i tabellen nu, vet ju att folk retar sig säkert. Folk utanför Skåne retar sig säkert ibland att vi pratar så här Skåne och så, men notera att Alingsås leder. Sen så har vi 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, nu räknar vi snabbt 5 skånska lag på plats 2-6. Men det kommer säkert att ändra sig. Och jag tror att det brukar sluta med att, sen har vi ju då Varberg och Ove ju sist. Och det var ju också i södra Polen. Men då har de också mött. Ja, det där går ju alltid och hur man vänder och vrider på det. Då har ju, kan man ju tycka då att Ove Helsingborg och Varberg, det är, jag menar, de här poolspelet är ju de första 7 omgångarna, va? Och vi är framme i 9-10 omgången nu, så att de har ju mött då tuffa lag, kan man ju säga.
Ja. Sen det senaste har ju också Jari Hallbäck i Öystad då inte äntledigats än, men fått besked att han inte ska stanna kvar i Ystad IF nästa säsong. Jag såg att du reagerade lite där på Jan Olsson på Ystadlanda hade ju, jag tror det var en rätt så bra krönika om tajmingen, och du fyllde på lite där.
Ja, och det är Jan Olsson som ska all cred där. Jag tror nog att jag spontant reagerade lite på tajmingen så, och sen när jag läste han så fyllde han på med argumenten så att säga, att tajmingen är lite konstig. På ett vis kan jag ju som... Alltså jag kan förstå också att är ett beslut fattat så vill man styra informationen och flödet, och då kan det vara bättre att gå ut med det än att det går en massa rykten och sen blir det lite avslöjande i Ystad Allehanda och kanske en större... Kanske en större cirkus kring det på något vis. Men nu blir det ju ändå, jag menar, Ystad Allehanda tog ju bra grepp kring det här med krönika och snack med parterna och snack med Ludvig Hallbäck som då bor hemma och påverkar det i hans framtid och så vidare. Så att, det blir en rätt stor grej av det ändå. Men någonstans är det ju ändå lite konstigt när det går rätt bra för just IF. Ja, de offentliggör det så. Och det har ju varit sin sak också om de hade samtidigt offentliggjort den nya tränaren. Då kan jag ju förstå att de har liksom gjort klart med en ny tränare. Och det skulle ju vara och gett Jerry Hallbäck beslutet. Då är det ju liksom... Ja, från två olika håll och alltså en ny tränare ska in och den gamla på beslut, då kan man ju mer förstå att man presenterar lösningen. Men om de nu inte har det klart, och det skulle väl ta i för sig, verkar ju någonting vara på gång, och det är ju säkert. Och det är kanske det som har påskyndat beslutet då, att halvveckan ska få vara kvar, men det verkar inte vara klart, och då kan man ju tycka det är lite konstigt, för det, nu blir det ju spekulationer om det, vem som ska ta över, och det kanske de vill ha också, alltså det är alla reklamer, bra reklamer, vad man brukar säga, det surras om föreningen.
De kanske inte lärde sig, men de kanske såg Kristianstads exempel där förra säsongen med, där de ju inte hade klart med någon tränare, men där Ola Lindgren fick reda på det genom media, kan man säga, att Matranis var på gång och blev arg. De ville kanske inte riskera att köra samma race med Hallbäck. Alltså att de kanske inte, ja, de hade bestämt sig tidigt att han inte skulle få förlängt, men innan de liksom började prata allvar med andra kandidater så ville de meddela honom.
Ja, och det är ju, alltså, det är ju ärligt och så, va? men frågan är vad det blir för reaktion. Och säga att Hallbäck leder Ystad IF till ett SM-guld nu då?
Ja, precis.
Det är så som, det var ju lite så med Hammarby, kommer ihåg 2001 i fotboll. Sören Kratz fick ju det beskedet också, och sen så tog han Hammarby till det första guldet. Och, för där blev det ju någonstans att man slöt sig samman nu. Känslan då var ju att spelarna gillade Sören Kratz, det låter jag vara osagt sådär, va? Men det var ju den känslan man fick där och då, att man jobba lite grann, precis börjat i yrket då, var på Dagens Nyheter. Det var lite känslan att de slöt sig samman på något sätt, Sören Kratz fick med sig spelarna och det var liksom dem mot klubben och sådär, va? Men lite intressant är det ju om sen kommer vi ju aldrig veta om det skulle bli så att det blir ett SM-guld. Det var kanske tack vare det här beslutet då man får den effekten på något vis att laget och de sluter sig samman. Men det, ja.
Också lite intressant att se, de lär väl presentera nya tränare här. Säg att de gör det innan jul i alla fall. Vad händer om Ystad börjar hacka efter januariuppehållet?
Och den här tränaren, är det får man ju förvänta sig att han är i så fall ledig, annars presenterar de väl inte en så att det skulle vara motståndares tränare.
Nej, precis. Eller,
alltså, en konkurrenstränare, så skulle ju också vara konstigt. Då blir det ju en klubb till inblandad. Men säger då att han är ledig?
Ja, då är det ju lätt hänt. Det har man ju sett här i Kristianstad två gånger om, att Ola Lindgren var ju klar tidigt, men Kenneth skulle avsluta säsongen. Så blev det ju inte. Och Vranjes var väl typ klar lika tidigt. Och Lindgren skulle avsluta säsongen, så blev det inte heller. Jag håller ju det som klart spelbart att Jari Hallbäck inte heller avslutar säsongen. Om det börjar hacka lite. Jag tror inte att han själv kommer att sluta. Men skulle det, resultaten svikta lite, så tror jag inte att det är helt omöjligt att de byter före säsongen i slut.
Nej, vi får se vad det tar vägen helt enkelt. Facit har vi inte förrän senare, men ja, intressant är det. Och ja, jag kan förstå just det IF, samtidigt som jag ändå då tyckte också att tajmingen ändå är lite konstig, men
Ja, jag kan förstå det, men det beror på vem det är som ska ta över. Om de har liksom, eller om de liksom var riktigt så missnöjda med Hallbäck att han ska inte vara kvar oavsett vad vi har för kandidater. Men så, det tror jag inte, det känns som att de måste ha något bra namn på gång för att redan så tidigt liksom. Innan man vill inte ens avvakta och se vart säsongen bär innan man bestämmer sig.
Nej, precis.
Vi får se när vi får facit, ja.
Jo.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Yep. Du är flink. Jo. Vi tänkte vi skulle prata lite om Twitter.
Ja.
Och därmed kliver vi in i det här avsnittets stora Andreas Stockenberg-segment. Kan man väl kalla det?
Nej, men inte så. Handbollstwitter är lite lika med Andreas Stockenberg. Det är svårt att undvika Stockenberg när man pratar handbollstwitter.
Ja. Och jag vill bara börja med, han la ut en riktig sån teaser på Twitter. Nu har det väl gått någon vecka. Men han skrev då så här. Har varit med i stora, små klubbar. Följt hur man jobbar på nära håll i både föreningar och förbund. Dags att folk får reda på hur det verkligen går till och vad som försiggår bakom kulisserna. Sen skrev han då några punkter då. Varför media skyddar en del och en del slänger dem framför tåget. Hur vissa slickar till sig höga tjänster. Maffia i varje klubb. Varför de som är bäst inte tränar de bästa lagen. Bluffarna. Det är några av ämnena och sanningarna som kommer att tas upp.
Ja, det är smaskiga rubriker.
Man blir ju taggad alltså. Ja. Och det har ju, ska jag erkänna, det har ju gjort att jag, när man har varit borta från Twitter en halv dag eller sånt, att man har liksom sökt upp Stockenbergs flöde för att se om det har kommit några sanningar. Men det har det inte gjort. Men jag är då särskilt intresserad av den där första punkten. Varför media skyddar en del och en del slänger dem framför tåget.
Ja, det är, jag håller med. Det är man väldigt nyfiken. Men även det här bluffarna och maffia och de bästa tränar inte. Det är kanske han själv då. Han syftar på att de bästa tränar inte tränar de bästa klubbarna. Hur det var. Men kommer det komma på Twitter då? Eller,
ja, alltså,
skriver det... han en bok eller...
Han skrev att det skulle komma inom en vecka eller inom någon vecka. Men nu har det gått rätt lång tid. Det har inte dykt upp. Jag hoppas fortfarande att den här ska komma.
Så att jag kommer ihåg. Dygnet skrev han det?
Han skrev detta faktiskt 4:53 på eftermiddag. Alltså 5:05 på eftermiddag.
Okej.
Den 22 oktober. Inom ett par veckor. Så han ska släppa någon sanning. Så att han har lite tid på sig. Det har gått en dryg vecka, så att det håller vi i utkik. Men fram till dess, för det kommer vi att följa upp detta ju. Men fram till dess så la han ut nu häromdagen, eller om det var idag till och med, en annan tweet som jag fick lite feeling på. Han gjorde en liten lista där på säsongen så här långt i Allsvenskan. Han hade listat bland annat då positiv överraskning, negativ överraskning, lite roligaste, tråkigast, vem som är skönast. Och så hade han även tagit ut ett All-Star Allsvenskan efter 7 omgångar. Och varje gång jag ser en lista så blir jag jäkligt sugen på att göra en egen lista.
Men då går liksom poddhjärnan igång lite.
Ja, och jag vet, alla gillar inte listor, men jag vet inte om jag kan kalla detta listan. Men jag blir sugen i alla fall. Och så där, jag tänkte att vi tar väl hans lista, Stockenbergs lista, rakt av. Och bara översätter den till handbollsligaspråk. Jag skrev ju till dig där. Har du gjort samma som jag eller?
Ja, det har jag.
Det kan väl vara kul så här. Nu har vi ändå haft ett uppehåll och vi har spelat drygt eller knappt en tredjedel av säsongen. Så det kan väl vara på sin plats. Den första grejen han hade där, positiva överraskning. Där hade han i Torslanda då i Allsvenskan. Jag har i handbollsligan IFK Ystad. Vad säger du om det?
Ja, jag snöade ju in på lite namn istället och radade upp tre. Vi behöver inte vara så strikta och formella.
Nej, man kan väl
få freestyla lite.
Det är ju ändå Stockenbergs lista, så att då får man freestyla.
Ja, precis. Men några som överraskat på mig ändå, får man lov att säga. Eller rättare sagt, jag har nog en nummer ett av de här. Det är nog ändå Anton Hellberg i Malmös mål. Toppar nog listan, om nu inte Leo Larsson gick förbi nu med sina, vad hade han, 67?
Jo, han gick förbi nu, ja.
Men Hellberg här, det var ju mycket frågetecken kring Malmös målvaktspar då sen Haug och Beutler lämnat. Men Hellberg har ju... Ja, han har överraskat mig. Där. Sen hade jag ju två, men där kan vi ju återkomma till All Star där. Jag hade faktiskt två namn till som överraskade på mig. Men vi sparar dem för de är med i mitt All Star-team. Negativ överraskningen har jag ju nästan självklart IFK Kristianstad.
Mm. Det har ju då inte jag.
Nej, för de har ju så dålig trupp så att det är ju ingen överraskning.
Eftersom jag såg detta komma att de inte skulle vinna serien i år. Mm. Det var väl jag den enda som tippade. För, var så var det bara flink.
Ja, av oss två.
Ja, jag har inte sett, fortfarande inte sett någon annan som har gått förbi det.
Men tiden tar sig mål, det är inte slut än.
Nej, nej. Och jag la ju då dit IFK Skövde här nu efter kvällens förlust, nya förlust, hemmaförlust med Sävehof. Har ju precis som Kristianstad förlorat mot Önnered också. Och jag hade kunnat ta Sävehof också, men då tar man i beaktning att de går rätt så bra i Champions League. Mm. Där det räddar dem, annars är liksom svenska mästare på åttonde plats efter en tredjedel av serien. Nej, det, om man tittar på lag så Kristianstad, Skövde, Sävehof. Så. Men sen ska jag ju villigt erkänna att Kristianstad, tabellplaceringen är en sak. Det har ju sett värre ut än vad jag trodde att det skulle göra ändå. Så att tittar man på spelmässigt så är jag väl beredd att hålla med dig.
Sen har ju Stocken och roligast 1, roligast 2 och roligast 3. Då har vi ju vi då också.
Det är väldigt fritt, känns som.
Ja.
Han tycker ju roligast då ett, att Linnell ej kan släppa AIK och tycker alla domslut är fel. Och då menar han ju Ingmar Linnell. Då. Mm. Så det är lite så. Man får välja fritt. Du kan få börja där. Vad tycker du har varit de tre roligaste sakerna i handbollsligan?
Ja, det är ju inte så att det är ju ingen djupanalys av detta. Så att den jämna serien har jag sett. Och då kan säkert vän av ordning hitta att liksom poängmässigt så har det kanske varit ännu tajtare än vad det är nu. Det är möjligt, men det känns verkligen. Det brukar vi säga ändå så här, men alla kan slå alla och sådär va. Men det känns ändå jämnare på, ja men det kanske lite grann för att Skövde och Sävehof är där nere. IFK just är lite överraskande högt upp och vi får ju se vart Kristianstad är där nere. De brukar ju vinna serien. De brukar ju toppa serien från start till mål. Nej men det är jämnt på ett annat sätt. Jag menar, Önner är det före RIK och, ja. Så, men som sagt, det finns säkert så att det har varit ändå jämnare någon gång mellan ettan och tian efter 9-10 omgångar. Va? Men det skiljer ju faktiskt bara, ja, och dessutom har jag också spelat en match mer. Så inför den här så skilde det väl inte mer än 7 poäng mellan ettan och tian.
Jag gick faktiskt igenom igår innan den här halvmatchen och kollade vad har vi? 12 år bakåt i tiden i handbollsligan har den så ut efter 9 omgångar. Och Kristianstad har ju varit överlägsna de senaste 10 åren kan man väl säga. Jag har nästan aldrig förlorat en match liksom. Så att den, där kan jag stötta dig att den är jämnare än de senaste 10 åren i alla fall.
Mm. Ja men att det känns på riktigt att det kan gå lite hur som helst. Alltså Önnered kan slå vilket lag som helst. Om man liksom, man kan våga sätta pengar på det. Innan var det ju sådär att ja, jo, det händer ju ändå. Det är en serielunk och det är många matcher och vi har alltid några skrällar och så. Men nu är det mer på riktigt.
Mm. Mm. Vad tycker du är näst roligast då?
Jag vet inte om de är graderade så, men Lugis talanger. Mm. Vi har ju pratat om dem här lite grann och jag har ju skrivit om dem också så att kanske gammal skåpmat, men det är kul att se. Mm. Och sen har jag också det vill lite grann få komma in på HP Vartas 77, men alltså Berntsons resa här, Sävehof-tränaren, den har jag också skrivit om. Jag hade en intervju med honom. Han själv kallar sig Stephen Bradbury. Du minns ju han. Short Track som var ju tidernas skräll då när han vann 2002. Men han tränade alltså ett juniorlag. Han skulle gå från damjuniorerna hade han i våras och skulle ta över här juniorerna, och sen går det 3 månader någonting, och sen så var han obesegrad som tränare efter 4 matcher i Champions League. Och tog över, efter att ha tagit över regerande mästarna. När jag pratade med honom så berättade han det. Han är ju fostrad i HP Varta och född 77. Och det är ju också även Martin Bokvist och Tommy Atterhäll. Där känns som en gammal lagbild man skulle vilja skaka fram från Pojkar B eller något. Med ändå den assisterande förbundskaptenen, tränaren för regerande svenska mästarna och tränaren i Önnered då, som är väl ändå är liksom, ja, de gör det bra, överraskande bra får man ju då säga, med sina resurser i handbollsligan.
Mm.
Jag vet inte hur många andra ungdomslag som kan ställa upp med en sån trio tränare några år senare, eller rätt många år senare.
Nej. Ja.
Vad har du?
Jag har ju, tycker inte att det har varit så kul så här långt.
Nej.
Alltså, inget så. Oh, vad härligt. Däremot så tycker jag att det ska bli rätt kul. Jag har liksom, jag blickar framåt.
Mm.
Vad som kommer att bli kul.
Jag får bara sticka emellan, för det har inte varit sådär. Det kanske det har varit inget som sticker ut. Kul citat eller någon rolig intervju eller någonting sånt. Eller hur?
Nej, det var det jag med satt och funderade.
Ja, så här som helt plötsligt en jätteprofil. Men ja, förlåt. Fortsätt du.
Nej, men jag tycker ju att det ska bli väldigt roligt att se om Dom Beutler gör comeback till slutspelet.
Mm.
Du hade ju snackat där med honom. Avstängningen kortas ju, så han i teorin så kan han ju, eller han är ju spelklar till slutspelet.
17 mars tror jag det.
Ja. Och det lär väl kanske bli Malmö, jag vet inte. Men det verkar så på honom att han gärna vill spela där. Det ser man ju framåt om man pratar om profiler som bjuder på lite. Så är ju Beutler fortfarande en sån.
Mm.
Sen ser jag också framåt, men jag undrar lite. Jag tycker det är ändå lite kul att Lugi då, eller du vet Sturmofaul, jag var ju med på det första numret där på ett hörn.
Mm. På ett hörn? Du var med på 24 sidor?
Ja. Nummer 2 är jag inte med.
Nej.
Men därför kan jag prata lite fritt om det. Det är rätt så kul att Sturmofaul redan innan första numret kom blev de ju bojkottade av hela Lugi som förening.
Mm.
Och hur länge kan detta då fortsätta, undrar jag. Ekmark Kristoffer där, som är ju en frispråkig, lite annorlunda typ av journalist, kan man säga. Skriver lite annorlunda. Jag hörde att han skulle ha en generalsågning av Lug i kommande numret där, på sin ledarsida. Så han lär väl inte göra det enklare för Sturmofaul att prata med Lug efter nummer 2. Men det är fascinerande då. Man har inte fått någon riktig förklaring där av Lug i den här mediebojkotten eller Sturmofaul-bojkotten. Men det ska bli intressant att se hur länge den håller i sig.
Mm.
Också en grej som är rolig som jag har varit inne på, tycker ju ändå är vem Ystad man ska presentera. För varje dag som går så får man ju högre förväntningar på vilket namn det blir. Så det ser jag fram emot att följa. Det är de tre sakerna jag tycker är eller kommer att bli roligast där vi är nu.
Mm. Bra.
Sen hade ju Stockenberg bara en tråkig grej med allsvenskan.
Mm.
Och det var ju Bodens resultat.
Mm.
Vad har du som ett, vad tycker du är tråkigt då?
Den här är uttjatad, men jag sätter faktiskt RIKs och arenan. Jag tänkte tillbaka lite. Vi hade ju den här fiaskot med när de mötte Skövde, var det väl va? Mm. När det smälte eller vad det nu var, eller det blev halt under där i Skandinavium. Och, hela den följetången är ju, den är trist, får man ju lov att säga. Det verkar jag väl inte, jag hänger inte med alla turer, eller jag vet inte hur många turer, om det är några turer, men det känns inte som att det finns någon lösning i sikte ännu, va?
Nej. Jag hade faktiskt det på min roligaste lista från början. Och då menar jag alltså inte att det är kul det här arena, men jag tänker, om man tittar bara ur ett medieperspektiv så är det alltid lite kul att det händer grejer, och den här avbrutna matchen för att det var fuktigt på golvet i en ishall. Det, jag tycker ändå det ger någonting ur ett strikt journalistiskt perspektiv. Det är alltså allt som sticker ut från boxen som man får skriva om när det gäller handboll blir alltid lite roligare. Ja, annars hade jag tråkigast, något som jag faktiskt tycker är tråkigt på allvar, Kvällspostens avpolitering av handbollsbevakning. De skriver väl, gör väl lite artiklar från TV, men jag har fortfarande träffat en enda reporter, Kvällsposten-reporter, på någon match den här säsongen.
Nej.
Och inte i slutet på förra var det med väldigt skralt. Det var bara för 2-3 säsonger sedan var de liksom på, var där reportrar på varje match i Kristianstad. Kvällsposten får väl, de får bära skott för att för hela handbollsbevakningen, tycker jag. Det är jag och Janne Gustafsson som satt idag i Kristianstad Halby, och jag tror bara att det var jag som skrev någonting från matchen. Innan var det ju pressläktare som ändå kunde vara liksom 5-6 journalister på en vanlig hemmamatch i ligan.
Ja, och jag menar, Sportbladet är ju inte att bevaka så att vi kan inte, ska inte så sätt kasta skit mot Kvällsposten, för vi är inte tog bättre själva, men det är ju bara det att Kvällsposten har ju varit så mycket bättre ändå i närtid.
Ja.
Men de har ju, det är ju, de har ju skurit ner helt enkelt, så att de är nog så få nu på kvällarna att det är ingen som kan åka iväg på någonting.
Nej.
Och vi, jag menar, Jan Peter, det var ju mycket krönikor och så också.
Ja, det är det inte.
Nej. Och alltså, det är ju synd att det inte skrivs mer. Det blir mindre och mindre material för vår del att prata om.
Ja.
Jag menar, hade det varit fotboll, då kan du ju liksom, det är bara att erkänna, ibland är vi dåligt pålästa, det har varit mycket annat och vi liksom snackar lite samma dag. Jag skrev väl till dig igår att, eller du skrev, fan podd, när kör vi? Och ja, så kom vi överens om en tidpunkt och jag skrev, vad fan ska vi snacka om? Än en gång så, jag är rätt så frånkopplad handbollen nu kan man säga. För det är så mycket fotboll. Men hade det varit fotboll så hade det ju räckt att bara bläddra lite i tidningarna. Så hade man haft en massa uppslag och diskussionsämnen för att det skrivs så mycket och tycks så mycket och debatteras så mycket.
Mm. Ja, det mediebevakning generellt och så då Kvällsposten i synnerhet. Det är väl tråkigast, tycker jag, så här långt. Skönast har Andreas Stockenberg nästa punkt. Det är en jävla öppen punkt. Skönast, hur tolkar du det? Vad har du placerat in där?
Jag har inte placerat in någonting.
Nej.
Den är tom. Och det var lite så som du inte kunde hitta något som har varit det roligaste i höst. Så jag blev lite tom där faktiskt. Det finns säkert sköna saker, sköna personer. Skönast tycker, tolkar jag ändå något som, alltså, att det ska vara något positivt.
Skönast är en person, tolkar jag i mina ögon. Jag skrev först, funderade på Ralf Lundberg, för bara för att jag stötte på honom i Karlskrona. Han är någon sån här, ja, han är någon figur där i alla fall. Och hjälper laget eller arrangemanget. Trevligt att prata med honom, det var länge sedan. Men sen landade jag på Walter Kriens faktiskt. Inte för att han är skön som person, trevlig så. Men jag tycker han har gått ut som lite högernöje här och idag imponerar han igen, spelade väl en 20-25 minuter som högernia. Satt i 3 av 3. Har liksom spelsinne och känsla och handled som imponerar. I alla fall på handbollsliga-nivå. Där gör han absolut inte bort sig. Det är en skön lirare att kolla på och också prata med.
Då slår man en grej som jag kanske kan sticka in och det kanske är fel punkt så skönast, men som jag ändå bara ville nämna, att Edvardsson i Sävehof känns som en liten så här Stefan Löfgren light. Och nu menar jag inte att han kommer att sluta som en av världens bästa spelare under ett decennium och med alla de titlarna och hit och dit, men att det finns lite den auran i en mindre skala, alltså en ung tydlig ledare liksom, så här allround, lite samma position kan man ju säga som Löfgren ändå, Han kan spela egentligen på alla 9-meterspositionerna. Tvåvägsspelare. Känns som väldigt mogen. Lugn och sansad.
Mm.
Ja, jag tror du kan du vara med mig.
Vad jag menar? Ledare, ja men ledare. Riktig ledarfigur i så pass ung ålder.
Ja.
Simon Bank pratade om Lövgren. Han var riktig, han föddes ledare. Lite samma Edvardsson där.
Ja.
Sen tog ju Stockenberg också ut ett All-Star-team på de första matcherna. Och det har vi också gjort. Vi kan väl dra vår All-Star-team i ett flöde. Så vi så geggar vi inte ner oss för mycket i varje position.
Nej. Ska jag börja?
Ja, det kan du få göra.
Ja. Målvakt Anton Hellberg. Vänster 6. Alltså jag går väldigt mycket på alltså det här, de kommer nog inte att vara det i slutändan. Väldigt mycket på prestationerna i ligan de här första omgångarna. Och det är väl så man kanske inte ska, men kan tycka, tänka. Lukas Pellas, vänster 6. Mitt 6, Axel Fransén, Alingsås. Jag är också glad för att plocka ut lite så här kanske oväntade namn. Ja, de är kanske inte så oväntade. Höger 6, Hampus Olsson, Malmö. Vänster 9, Erik Johansson, Guif. Nu fick ni klubbnamnen här som hör också. Mitt 9, Felix Klar, det är Alingsås. Det är ju ingen så. Det är väl inte så oväntat. Han är ju alltid bra. Han är ju alltid en av de bästa. Men han har varit bra det här också. Och sen har vi höger 9, svårt att bestämma mig för Jonathan Mollerup i IFK Ystad eller Gesim Salihi i Sävehof. Men jag tar Mollerup. Det är roligare än att ta Salih. Försvar. Vad fan, ska vi damma av Fredrik Ternen då? Jag menar Alingsås är ju bra. Så att där känns det man landar. Atle Aga har ju också varit bra. Det är någon av dem. Tränare. Kanske Seifert ändå. Lite. Det ändå gått från att vara uträknad nästan. Knappt honom komma tillbaka. Liksom på. I handelsliganivå nästan.
Nej.
Till att nu ändå leda den kanske stora överraskningen. Ja. Skulle nog tycka. Sen har vi ju alltid Fransén. Jag menar det är ju Alingsås imponerar. Och så har vi som vi varit inne på Axnér då som onekligen talangutvecklare. Där har du mina.
Det var inte många vi hade samma men det var några stycken. Målvakt. Jag har tagit ut lite mer rock'n'rolligt lag med personliga favoriter och blandat med prestationer den här säsongen. Målvakt Måns Landgren.
Ja,
den galna Ystad-målvakten som man måste se upp med. Pellas också på vänster 6. Vänstern är Erik Johansson precis som dig. Och Möllerup på höger 9 precis som dig. Mitt 9, att du inte tog honom förvånar mig lite. Men där har jag Henrik Knudsen.
Ja.
Förvånansvärt bra fortfarande ändå.
Ja, det är bra namn.
Mitt 6, Adam Nyfjäll. Gjort mål i alla matcher, fick jag sagt till mig idag. Riktigt bra idag också, självmål.
Ja, men han är absolut.
Och så har vi då höger 6 kvar. Gjort en lite svag, de första matcherna tyckte han var lite svag. Men sen har han kommit tillbaka i gammal stor stil. Gissa vem det
är? Jim Andersson.
Jajamän.
En personlig favorit hos dig.
Ja.
Jag tror han ser ersättare då.
Ja, Hampus Olsson. Hampus Olsson var det givna svaret om man tittar på statistiklistorna. Försvar, där skriver faktiskt Stockenberg bara AIKs treor. Och jag följer efter då IFK Ystads treor. Utan att ha 100 koll på vilka det är som spelar treor.
Lite så som du hade känslan av att Stockenberg inte har koll på riktigt vad de heter i AIK.
Ja.
Eller har han kanske, han ser ju så mycket matcher med utståndare hit och lite sådär. Han vet väl namn, men jag fick också, jag hade lite den känslan också, lite svepande så.
Men IFK Ystad är faktiskt det laget som har släppt in minst antal mål. Så då har du det. Tränare Christian Berntsson säger vi om. Hur kan han säga det när de ligger åtta i ligan? Ja, men jag tycker du pratade lite om det med hans om man tar med hela säsongs, var han var innan säsongen började och var han är nu. Och jag måste ändå ta med lite hur pass bra de är i Champions League och har de har lagt upp. De verkar vara liksom, han verkar sund med plocka in spelarna i tänket och liksom matcha laget på ett sätt. Jag tror att eller jag tycker att Berntsson verkar vara en rätt bra figur.
Ja, det var bra att snacka med.
Där har vi, det var Stockenberg-segmentet. Ska vi gå raskt vidare, Flink? Det är ju faktiskt så när vi pratar om att handboll inte, det är inte så mycket bevakning i, generellt i de större medierna. Men i Sveriges Radio dök ju handbollen faktiskt upp i medierna i P1. Jag lyssnar på podden varje vecka. Lite internt så mediasnack, mediakritik. Rätt så roligt att höra. Och där dök ju...
Ja, podd är det väl inte? Ja, det blir...
Nej, det är ju en podd.
Det är ett radioprogram.
Men handbollen dök upp där. SVT hade gjort en intervju med Isabelle Goldén, trodde man. Men det var ju själva verket då handbollslandslaget själva som hade gjort intervjun. Som SVT sände. Och i korta dag kan man väl säga att de ifrågasatt, SVT ifrågasattes för detta, för att de inte gör egen journalistik utan för att de låter landslaget intervjua sina egna spelare och sen ta in det. Det var väl det i stora drag kritiken handlade om, va? Där har jag rätt, va?
Ja, men det har du.
Nu om gränsdragningen mellan PR, köpt innehåll och journalistik. Redaktioner brukar ju ivrigt framhålla hur tydligt man håller isär de här olika världarna.
Hejsan, för 3 månader sedan blev Isabelle Guldén mamma till sonen Lias. Idag togs hon nu till VM-truppen.
Men i tisdags lät det så här i SVTs Sportnytt. Kvällssändningen toppades med en intervju med handbollsspelaren Isabelle Guldén.
Plussade egentligen då på stickan, så var det väl att det var ändå ganska bra timing till att hinna tillbaka.
Men den här intervjun, där handbollsstjärnan också hade med sig sin bebis, var inte gjord av SVT, utan av handbollslandslagets egen pressavdelning. Vi ringde upp Patrik Hamsch, biträdande ansvarig utgivare på SVT Sport, för att fråga.
Var det här journalistik?
Ja, det är journalistik utifrån parametrarna att vi gör en egen bearbetning, en egen journalistisk bearbetning och en egen journalistisk bedömning. Till det kan man kan väl tillägga också att vi hade en egen intervju med Bella Guldén som vi hade gjort över telefon. Som vi också linjerade eller tittade på, lyssnade på samtidigt som vi tittade på den här intervjun för att se om hon sa olika saker eller så. Så vi hade liksom en intervju också som vi gjorde själva som vi använde som en utgångspunkt när vi valde att använda delar av den intervjun som landslaget hade gjort.
Mm. Men principen ändå att det är ju den pressansvarige för landslaget som har gjort den här intervjun. Det är ju deras content.
Och vi ska väl säga att ingen av oss har faktiskt sett det här i Sportnytt. Men när man lyssnade på radioprogrammet Medierna så sa ju de i varje fall att det heller inte stod klart från början att det var handbollslandslaget, utan om det var upp, liksom den här intervjun de hade var väl uppdelad i 2 delar, och först i andra delen som det kom att någon liten skylt om att den var gjord av handbollslandslaget.
Mm. Och han då som fick försvara sig från SVT sida, det var ofta rätt tuffa frågor i medierna, Peter, bra. Det är ju din, är han din chef? Är inte än, va?
Nej, 1 december tror jag. Mm. Jag har inte träffat honom. Det blir ju klart häromdagen. Men han ska bli en ny chef på Sportbladet.
Mm. Jo, det intervjuaren där i medierna gjorde ju vad han kunde få. Men de är bra på att problematisera, och han svarar ju i stort sett samma sak till den. Jämförde det med när skrivande media citerar från ett pressmeddelande.
Att de hade klippt, de hade gjort ett urval. De publicerade inte hela den här tv-intervjun från start till mål.
Nej.
Och jag kan förstå det resonemanget, att så gör ju tidningarna. Men han säger ju också att, och han var väl, erkänner väl att de kunde vara tydliga med credden. För han menar att Sportnytt är väldigt noga med cred. Och det är ju vår känsla att det är de ju inte alls. Jag har själv varit med om att man har haft något avslöjande på eftermiddagen. Och sen så kör Sportnytt det, men de är väldigt dåliga på att säga vad de har fått ifrån, utan de låtsas som att det är allmängods.
Ja, och det är inte bara i sportsändningen, jag skulle säga att de fortfarande är rätt så dåliga på det, även i, när de skriver på sin hemsida och så här. Det är väl i den kritiken jag också landar, att jag kan väl tycka att det inte är hela världen om de lånar en intervju av handbollslandslaget, så länge det framgår tydligt var och vem det är som har gjort intervjun.
Ja, precis.
Eller var den kommer från.
Och det framgick så småningom, men det hade nog inte varit så tydligt från början.
Nej. Nej, så det är väl där vi landar med medierna i P1. Mm. Det rekommenderar jag faktiskt för alla som är medieintresserade att följa medierna. Det är alltid jäkligt intressant.
Ja, det är, jag brukar också lyssna på.
Då så, Flink, var det alls?
Ja, iranien, den nya i Sävehof. Ja, ska vi... Vad var det? Gick det igenom? Det gick det två matcher i fjol när jag utsåg Mark Kaneas till att han skulle kunna, eller utsåg, men allt. Han skulle kunna bli tidens största import, eller bästa import i elitserien, handbollsligan. Ska vi gå ut ännu? Ska man gå ut ännu tidigare nu och slå fast att redan innan han ens har hunnit spela?
Vad baserar du detta på?
Nej, men jag såg att, jag raljerar lite om mig själv här. Men när man lyssnar så verkar det ju bli våren. Jag såg Rasmus Boysen gratulera på Twitter och säga vår till en riktigt, riktigt bra värvning. Boysen vet vi har koll på läget. Josef Pujol hade ju spelat med honom, va? Mm. Eller om han tog över efter Pujol. Ja, i Gummersbach, och han menar också att det är en högklassig spelare. Sen är det det vanliga. Alltså individuellt sett så håller han en väldigt hög klass. Bara fall i förhållande till elitserien, om jag förstod rätt, eller handbollsliga, förlåt. Men sen ska det ju, han ska ju passa in, och det, även om han nu har varit mycket i Europa och spelat och inte kommer direkt från Iran såklart, så är det ju ändå liksom, han ska ju komma in i den svenska ska man säga, eller i varje fall Sävehofs handbollskultur och hela det, och det språk och allt möjligt, va? Så att det finns ju lite sådana hinder, men kittlande känns det ju på förhand när man, de som har koll på honom, lyfter fram det som en riktigt bra värvning utan att ha liksom någon agenda eller behöva göra det.
Mm. Ja, man har sett så många sådana här spelare nu som kommer in och som har jävla härliga meriter och lyft fram som kanonspelare. Det var ju samma med Kanea, så det var samma med Osvirk, den senaste Kristianstad-spelaren. Nu har man inte sett sådär så mycket av honom, men han har mycket att bevisa, alltså mycket att leva upp till. Och det är ju lite, vi spelar lite annorlunda handboll här i Sverige än vad man gör i Tyskland då, kommer han därifrån. Med snabbare spel, mindre spelare. Så, ja, jag blir alltid lite skeptisk. Jag har lärt mig att bli skeptisk efter alla floppar som har kommit hit.
Ja, men det ska man förhålla sig till, absolut. Jag menar ju inte så att vi... Men lite kittlande är det i alla fall.
Ja, det är bra. Med det så säger vi tack för den här veckan. Kragansbuss.se om man vill åka på EM-resa.
Ja.
Och vi är på återhörande om 2 veckor.
Ja, men det är vi.
Bra. Tack. Ha det bra, Flick.
Tack.
Hej.
Ha det bra. Hej.